Så, hej och välkomna till internetpubliken. Ibland undrar man vem som lyssnar och hur många som lyssnar. Men då och då så poppar det upp liksom så där information om att någon lyssnar. Och det är väldigt intressant, för det är ibland personer som kanske man blir förvånad över då, så där, ha, de lyssnar. Och så där. Så att det är faktiskt folk som lyssnar både i Sverige och utomlands. Vi ska slå upp en vers i Jesaja. Och det är det 43 kapitlet och den 19 versen. Och kan bara ta kanske en minut här i bön. Att vi stillar våra hjärtan. Att vi fokuserar på ordet. Så Jesaja 43 och vers 19. Faktum är att vi kan börja i vers 18. 18 och 19. Här vi ber att du välsignar de här tankarna från Jesaja och övriga skriftställen som vi kommer att hänvisa till och citera och allt vad det kan vara. Jesus, vi ber idag att du välsignar allt det som vi ska säga och göra. Herre, det är ditt ord, det är din kyrka, det är din värld som vi lever i. Och Jesus, vi ber bara att du skulle välsigna underbart allt som vi nu lägger i dina händer, inklusive oss själva. Vi ber för koncentration, vi ber för vederkvickta hjärtan, tankar, själar, och låt din ande verka på djupet av vår ande, så att vi blir undervisade av dig, Jesus. Inte bara intellektet, inte bara det mänskliga, utan verkligen att din ande talar till vår ande. Vi ber i ditt namn, Herre. Amen. Jesaja 43, verserna 18 och 19. Och Gud talar till Israel, och Israel, som ni vet, har en historia av att lämna Gud, att vandra bort från honom, att tillbe av Gud, att göra allt det som är fel, leva i olydnad, allting. Och hela tiden ser vi hur Gud kommer tillbaks till dem, hur hans kärlek till dem aldrig förändras, hur hans löften till dem aldrig bryts, utan att han är densamme. Deras relation med honom är allvarligt skadad, precis som vår relation med honom kan bli allvarligt skadad när vi väljer en annan väg. Men Guds tankar om oss i egenskap av att vara hans barn, de förändras aldrig. Och så här skriver han till Israel i en svår tid: tänk inte på det som har hänt, bry dig inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig, märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Och när vi tänker på en öken, så tänker vi naturligtvis på en plats där ingenting växer, där ingenting, det finns inget liv, det är liksom dött. Men han säger att även där vi tror att det absolut inte kan finnas något liv, där lovar han att de här strömmarna ska bryta fram, eller en väg ska bryta fram. Så jag tänker på hur människor, och då inkluderar vi oss själva i det uppenbarligen, vi älskar att uppnå saker. Vi gillar att göra en slags karriär. Och det är inget fel med det på ett sätt, så länge vi går framåt och vill förhärliga Gud genom det som vi gör, om det är studier, arbete eller vad det kan vara. Men ibland så blir detta ett självändamål. Och jag tänker på hur man i militären har en massa rangordningar. Man startar som menig, och sedan kan man bli ÖB, överbefälhavare, liksom den högsta generalen av alla. Och det finns en hel rad sådana här olika nivåer som man kan vara, och man kan arbeta sig upp i det här systemet, och varje pinhål som man kommer upp sig, ju mer auktoritet har man. Och den här världen i stort är inte så annorlunda egentligen, därför att vi försöker också att avancera, öka vårt inflytande i den här världen. Och det var pastor Schaller faktiskt i Ungern som, jag kommer ihåg, han berättade om hur företaget Ford, en av världens största biltillverkare, de har ett slags system i företaget där det finns 27 stycken nivåer. Så när man kommer in i företaget så börjar man någonstans, och sen jobbar man sig upp på det här sättet. Och för varje steg i karriären som man tar så får man flera fördelar, liksom så här. Man får ett kontor med fönster, eller vad heter det, med fönster, det hade man inte innan, eller vad det nu kan vara. Och jag tänker liksom att hela världen är inrutad på det här sättet. Och skolan, vi måste alltid uppnå en viss nivå för att komma vidare, komma in på en utbildning. Det är så oerhört mycket prestationskrav. Och de behöver inte vara fel ibland. I det här landet har man ju i princip tagit bort allt vad det gäller sådana saker. Flum-Sverige. Men faktum är att det kan vara bra om vi relaterar rätt till det. Om vi relaterar rätt till det, så kan det vara någonting som inspirerar oss. Och jag, och säkert många av er också, känner ibland att man krälar i stoftet. Man kommer ingenstans i livet, och man tycker att var är Gud? Var finns hans löften, och liksom när ska förändringen komma, och alla de här bitarna. Och naturligtvis så var Israel medvetna om att anledningen till att de hade det som de hade var åtminstone delvis beroende på att de var olydiga mot Gud. Därför att vi vet ju det. Det är så intressant att när man pratar med människor så här, att människor vet innerst inne vad som är rätt. Därför att om man säger det som är rätt, om man inte vill leva med det som är rätt, då börjar man alltid att ursäkta sig. Men varför ska man ursäkta sig om det inte finns någonting som är rätt och fel? Men det gör man. Man måste alltid rättfärdiggöra sina lögner och sin olydnad och så vidare. Och det är ju alltid så att när vi som kristna vill vandra ut och leva enligt den här världens principer, om man så säger, då måste vi alltid ändra vår teologi. Har ni tänkt på det här? Liksom? Ja, Bibeln säger sig så här. Och man försöker på något sätt att rättfärdiggöra det, så att man asfalterar den här vägen som man vill gå och förbereder det. Men innerst inne så handlar det om att vi i våra hjärtan vill välja en annan väg. Och Israel gjorde det så många gånger, och de levde i konsekvenserna av det. Och det jag tycker är så underbart är liksom att visst lever vi många gånger i konsekvenserna av våra felaktiga beslut, och innan det, eller de felaktiga besluten kommer ofta ifrån ett felaktigt tänkande, ett felaktigt prioriterande. Ja, men även i de situationerna när vårt lidande beror, det är uppenbart, jag kan spåra det tillbaka. Jag säger okej, där gjorde jag det här misstaget, där fattade jag det här beslutet och det var inte rätt, det var inte bra, nu lever jag i konsekvenserna av det. Men även då, och framförallt då skulle jag vilja säga, är det som Gud gör sig så verklig i våra liv. Han kommer till Israel liksom, och han säger bara att tänk inte på det som har hänt. Bry dig inte om det. Du kan inte förändra det som redan har skett. Låt istället mig ta hand om nuet. Och jag älskar det här med Gud, att han lever inte i det förflutna. Han vet allting om det. Om vi någon gång är intresserade av historia, så kan vi bara fråga Gud. Han vet allt om historien. Om vi någon gång vill veta någonting om framtiden, då kan vi fråga Gud. Han vet allting om det. Men han vet också allting simultant. Det är inte liksom att han måste vända huvudet. Ja, han måste se bakåt. Eller han måste se framåt. Gud ser allting. Det finns ingenting som ligger dolt för honom, står det i Hebreerbrevet 4:13. Han vet allt. Så varför spela teater?
Tänk hur mycket vi spelar teater. Ibland kommer jag på mig själv liksom, man går och gör någonting och sen liksom tänker man, jag tror inte Gud fattar det där riktigt liksom. Jag tänkte i så många lager, så många liksom, eller nivåer så här, så att jag tror han missade det liksom. Sen valstom. Nej. Han vet mina tankar redan innan de ens har kommit till mitt sinne, står det i Psaltaren 139. Jag tror inte att man kan tänka förbi Gud. Och han säger, tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som förra varit. Se, jag gör något nytt. Och det är exakt det Gud gör. När det gäller frälsningen, han gör någonting nytt. Han ger oss, eller han gör oss till en ny skapelse. Och han säger, redan nu visade sig. Och det är det som är så underbart, därför att när vi får tag i Gud, när vi har det här bönesvaret som vi har gått och väntat på så länge, och vi har liksom bett och vi önskar att Gud skulle förändra, så säger vi att, men redan nu gör han något nytt. För att för mig, bönesvaret kommer inte egentligen på ett sätt när jag ser konkret, materiellt, att någonting skedde. Bönesvaret kan vi få ibland i våra hjärtan långt innan det händer, genom en bekräftelse att Gud har hört min bön. Och jag tycker det är så fantastiskt, därför att när vi ser Abrahams liv, så ser vi att han hade en övertygelse redan innan, när han skulle offra sin son Isak, så såg vi att han hade en övertygelse om att Guds löfte stod fast. Så att han var redan, han hade redan bönesvaret. Han tvekade inte. Och på samma sätt är det med oss. Vi har redan ett bönesvar. Vi vet i vårt hjärta att Gud ska svara på bön. Varför? Jo, därför att vi är hans barn. Han vill göra det. Vi har bett. Frågan är bara när. Och Gud förbereder våra hjärtan för detta. Och vi ska tala om idag att Gud gör allting nytt. Och jag har tre saker som jag tänkte på när det gäller våra liv. Och det första är att vi har blivit berövade. Berövade betyder att man tar någonting ifrån oss. Vi har blivit berövade. Och vad var människan en gång? När vi läser de första kapitlerna i första Mosebok, så ser vi Adam och Eva direkt kommande från Guds hand. De är fullkomliga. De är perfekta. Jag är helt säker på att de hade en förmåga som vi bara kan drömma om. Många av de saker som vi ser, alltså saker som kanske inte ens är tillåtet för oss att hålla på med i den andliga världen, att vissa av de grejerna, eller mycket av de grejerna, var säkert helt normalt. Därför att i det fallna stadie som vi befinner oss i, så skulle mycket av det som Adam och Eva kunde göra, det skulle vara så destruktivt. Så vi ser att Gud i fallet har lagt locket på. Han har liksom hindrat oss på ett visst sätt. Han har begränsat oss i vårt fallna stadie för att vi inte ska vara så destruktiva att vi förstör oss själva omedelbart. Så människan var en gång någonting mera än vad vi är idag. Men samtidigt vet vi naturligtvis att Gud har gjort så mycket mer för oss troende när han har skapat oss på nytt. Vi är högre än vad de någonsin var. Men i första Mosebok 9:6 och Jakob kapitel 3 och vers 9, så läser vi om att människan var skapad till Guds avbild och har kvar denna avbild. Vi vet inte exakt vad det betyder, men på något sätt så är vår avbild, den är väldigt skadad. Ungefär som när man ser sig själv i en spegel som är sönderslagen. Liksom det är bara en massa skärvor man tittar in, man kan inte se, det är någonting där, ja, det ser ut som mig, men det är liksom ingen bra bild. Det är ungefär så som vi är. Men vi har fortfarande kvar
den här avbilden. Och det betyder att vi på något sätt är lika Gud. Det är inte växterna. Det är inte djuren. Det är inte någonting annat. Det är bara människan som är skapad till Guds avbild. Och jag tänker på hur människan har förlorat allt detta. Vi rusar omkring i en värld som vi tycker kanske är fantastisk. Och finns ett program som heter Inside Luxury Traveling. På insidan av lyxresan, en man som reser världen runt och bor på de finaste hotellen och besöker de absolut exklusivaste platserna och allting det här liksom, vad man kan tycka är det utopiska livet för oss. Och man tänker liksom bara att, ja men tänk om man har det, då är den här världen ändå inte så illa. Men faktum är att jag känner vissa människor som har allt det här, eller vet om, men faktum är att de har precis samma problem som vi alla har. Det är faktiskt så. Det är faktiskt så. De vill inte erkänna det, de vill inte visa det, men kanske ibland, men det är faktiskt så. Och människan har blivit berövad, ta ifråntagen någonting. Adam sålde rätten till den här världen till fienden. Och vad är det fienden vill? Jo, i Johannes 10:10 så står det att han kommer, tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Fienden vill inte göra någonting annat än att ta ifrån oss allt det som egentligen skulle kunna välsigna oss. Och det är kanske inte så att han gör det omedelbart. Han vill gärna välsigna oss på olydnadens väg. Det älskar fienden att göra, för att om man kan välsigna oss på olydnadens väg, så kan han också få oss att tro att det här är den rätta vägen. Så egentligen borde vi vara tacksamma när Gud stoppar oss, när vi är stadda på en felaktig väg. Men i andra Korinthierbrevet 8 och vers 9 så står det att ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Och vad är det han säger? Han säger att människan har blivit berövad av det som hon fick av Gud. Vi är ett fallet släkte. Men Jesus Kristus, Gud själv, den perfekta människan i ett, kom in i den här världen och blev så som oss. Och synden blev lagd på honom. Och han blev straffad för den i Jesaja 53. Så att han blir fattig. Allt det som människans elände, synden, skulden, allt det här las på honom. Men han betalade för det. Han dog för det. Så att vi nu kan ärva allt med honom. Och i Romarbrevet 8, vers 17, i A-delen där, så står det att om vi är barn, så är vi också arvingar. Och sen står det att vi är Jesu Kristi medarvingar. Och det är så underbart att se detta, att vara en medarvinge, därför att det betyder att vi ärver på lika villkor med Jesus Kristus. Han, Gud själv, återigen, blev en människa. Och som denna perfekta människa som uppfyllde lagen till punkt och pricka, blev det fullkomliga offret för mänskligheten. Han ärver i sin mänsklighet, i sin förhärligade uppståndelsekropp, som också vi kommer att få en gång i tiden, i denna så ärver han allt i denna värld, i allt det som finns. Men vi ärver tillsammans med honom, för han är inte längre den enfödde sonen som det talas om i Johannes 1, utan han är den förstfödde sonen som det talas om i Romarbrevet 8:29. Det vill säga att om jag är förstfödd, så kommer det någonting efter. Det vill säga, det kommer fler söner och döttrar. Vilka är de? Det är vi. Vi är hans medarvingar. Och det är någonting helt fantastiskt att tänka på. Att Gud, allt det som finns, det tillhör oss redan nu. Vi lever som främlingar i den här världen. Ja. Vi lider förföljelse. Ja. Även här i detta land. Om vi verkligen står upp för sanningen. Absolut. Kanske inte på samma sätt och i samma utsträckning som på många andra platser. Men absolut. Men han har skänkt oss allt med honom.
i Romarbrevet 8:32. Det finns ingenting som Gud har hållit ifrån oss, inklusive hans egen karaktär och natur, därför att han har gjort oss till att bli delaktiga av gudomlig natur i 2 Petrus 1:4. Så det finns ingenting som Gud har hållit tillbaks när han har välsignat oss med alla de himmelska välsignelserna i Efesierbrevet 1:3. Så visst har vi blivit berövade på någonting, men Gud har gett tillbaks så mycket mer. Han har gjort oss till någonting som är så mycket mera, så mycket större, så mycket underbarare än vad Adam och Eva någonsin var. De var skapade lite lägre än änglarna i rangordning, men nu i Kristus så har vi blivit gjorda till någonting som är högre än änglarna. Änglarna har inte och kommer inte att ha en så rik gemenskap med Gud som vi kan ha genom den nya skapelsen som är i Kristus Jesus. Så vi har blivit berövade, men Gud har gett oss allt nytt. Han har gjort oss till en ny skapelse i 2 Korinthierbrevet 5:17. Men vi har också blivit bedrövade. Bedrövade. Alltså att vi är nedtryckta i stoftet. I klagovisorna som kommer direkt efter Jeremia, och faktum är att i den hebreiska bibeln så tror jag att det är en och samma bok. Det var vi som har delat upp det. Och där står det så här med början i vers 25 och sedan fram till 33. Och jag bara parafraserade. Men det står att det är gott att bära sitt ok. Och det talar om den babyloniska fångenskapen, hur Israel blev bedrövade. De hade levt i sitt land, de hade haft sin frihet, de hade njutit av livet. Men nu hade de hamnat i fångenskap. Allting hade förändrats. En dag så kom fienden, en dag så fördes de bort. Och jag är helt säker på att det de satt och tänkte på där, det var att tänk om vi hade gjort saker annorlunda. Tänk om vi hade gjort någonting på ett annat sätt. För då hade det hänt någonting i våra liv. Men nu gjorde de inte det. Utan nu satt de där, bedrövade. Och, men de får ett löfte här som är helt fantastiskt. Och han, det står så här att i vers 31, ty Herren förkastar inte för evigt. Om han än bedrövar, förbarmar han sig efter sin stora nåd. Ty det är inte av hjärtat han plågar eller bedrövar människors barn. Är det inte ett härligt löfte att även då de satt i Babylon så var det inte liksom att Gud, haha, där sitter ni, rätt åt er. Nej, det fanns en enda anledning till att de var i Babylon. Och det var för att visa dem att han kommer aldrig någonsin att välsigna olydnad. Gud välsignar inte olydnad. Det vill vi att han ska göra, men han gör det inte. Varför? Jo, därför att om han gjorde så, då skulle vi ju missa hela poängen. Vi skulle ju missa poängen med att söka honom. Vi skulle ju missa poängen med att leva i en relation med honom. Så han säger att jag måste ibland låta er leva i konsekvenserna av er olydnad. Men även när det sker så har jag inte övergivit er. Även när det sker så är det inte min vilja att straffa er. Jag har inte behag i att se att ni lider. Men jag tillåter det under en tid för att, vadå? Att ni ska söka mig. Söka min rättfärdighet. Och det gjorde också Israel. Och de hade ett löfte redan innan de gick in i fångenskapen. Så sa han att det 70 år har gått, så ska ni återvända. Det var profeterat redan innan. Så när de gick ut, de som trodde på löftesordet, när de fördes bort i fångenskap, så visste de, om de var riktigt unga, att de själva kanske skulle få återvända. Men åtminstone att nästa generation, eller ett par generationer senare, så skulle de komma tillbaks. Gud har ett löfte. Han förbarmar sig. Han bedrövar inte människor därför att han tycker det är roligt. Så som vi tänker ibland, liksom att Gud lurar ut oss på svag is och sen går vi under. Ramlar igenom och säger, ha, varsågod liksom. Nej,
han gör det inte av hjärtat. Och det är fantastiska ord som vi har där. Och jag tänker mycket på hur vi har levt. Det är många människor som har vänt sig bort från det. Man talar om i Sverige, vi har burit det lutherska oket så länge. Och jag tror att kanske det kommer en dag då människor kommer att säga, jag önskar att vi hade fått tillbaka det lutherska oket. Därför att den utveckling som är runt omkring oss är inte god. Och människor vet det, och människor ser det, och människor känner det. Och människor börjar att bli oroliga. Att kan vi inte skruva klockan tillbaks? Men tyvärr kan vi inte det. Vi kommer att leva i konsekvenserna av att vi har kastat ut Gud ifrån rättssystemet, ifrån skolorna, ifrån familjen. Vi kommer att göra det. Så vi har inget stort hopp naturligt sett till att saker och ting kommer att bli bättre i vår omgivning. Men vi ber. Men vi har ett hopp till att Gud gör någonting fantastiskt i våra hjärtan. Och han kan vända allting. Och även oavsett vad konsekvenserna är och kommer att bli, så överger han inte människor. Han står alltid beredd att frälsa dem som ropar till honom. Han står alltid beredd att återupprätta dem som vänder sig till honom. Hans karaktär och natur visar aldrig bort någon i något sammanhang. Men det här lutherska oket är många som har sagt, det är så tungt, det är så tråkigt. Man får liksom, du vet, liksom svenskar, de är så jobbiga liksom, de är bara sådär liksom. De har ingen frihet liksom, de har tryckts ner under åren av det här protestantiska arbetsmoralen och så vidare. Och jag vet inte hur mycket som finns kvar av det. Det kanske finns rester av det. Jag ser inte speciellt mycket. Så man har lyckats att kasta av sig det lutherska oket. Grattis alla humanister. Grattis alla sekulära ateister. Ni har lyckats. Men Gud har sista ordet. Jag lovar er. Gud har sista ordet. Ni kanske har lyckats med de bitarna. Men Gud har sista ordet. Och skratta bäst som skrattar sist. Det är inte skadeglädje. Nej, men den vita tronen, det är där det gäller. Okej, ni kanske har haft lite framgång i det här livet. Satan har till och med haft framgång med att förleda den här världen väldigt effektivt. Men det är då som saken gäller. Det är då som hela mänskligheten ska stå inför Gud och göra räkenskap för varje tanke, ord och handling. Böcker öppna, står det. Ingenting ligger dolt för honom. Den rättfärdige guden ska göra vad människorna själva vill. Nämligen döma dem efter sina gärningar. Därför att man förkastar nåden. Nåden finns. Det är bara att säga, det är bara att ropa till Gud. Bara sucka. Jag älskar det. Liksom, hur blir man frälst? Människor tar, liksom, ska man göra sig? Ska man göra så? Långa listor på. Men man ska bekänna Jesus Kristus. Men ibland bekänner man Jesus Kristus bara med en suck. Eller hur? Vi bara suckar. Där föds man på nytt. I den här sucken. När jag säger Jesus, jag är en syndare. Jag behöver dig. Jag vill göra mig själv beroende av din nåd. Och jag vill ta emot dig i mitt hjärta. Där blir jag frälst. Där sker miraklet. Det fantastiska, underbara miraklet på pånyttfödelsen. Gud är inte långt borta, står det i Romarbrevet 10 och vers 8. Och det står att han är dig nära. Om du bekänner med din mun och du tror i ditt hjärta, och att bekänna det betyder att hålla med honom. Hålla med den helige andes ständiga maning. Han manar oss att välja honom. Och jag tänker på hur vi under 80-talet hade någonting som kallades för trosrörelsen i Sverige. Alltså vissa kyrkor som betonade väldigt mycket hur Gud vill välsigna. Och jag skulle vilja säga, om man nu utan att liksom lägga för stor vikt vid vad folk tycker och tänker, men i mångt och mycket så har man rätt. I bemärkelsen att Gud vill välsigna.
Gud vill inte att vi ska vara nedtryckta i stoftet. Gud vill inte, kanske en tid för att finna honom. Men han vill välsigna sina barn. Absolut. Men det måste finnas en balans i det, i bemärkelsen att när Gud också låter oss gå igenom saker för att vi ska växa, så ska vi inte tolka det som att vi alltid har gjort fel eller att vi lever i synd och så vidare. Det är balansen. Men i princip är det så att Gud verkligen vill välsigna oss. Han har gjort det. Och han vill göra det fortsättningsvis också. Så vi är bedrövade. Men Gud vänder allt det här. I Psaltaren 16 och vers 5 skriver David i en period av svårigheter. Nästan alla perioder som han skriver sina saltarsalmer oftast är perioder av svårigheter. Så skriver han där att Herren är min del. Och han säger, jag behöver ingenting annat än Herren. Och är det inte en underbar plats att vi säger till Gud, ja Gud, om jag bara får det och det i mitt liv, så ska jag aldrig mer klaga. Om jag bara får det och det, så ska jag alltid vara nöjd. Om jag bara får det och det, så är allting okej. Okay. Så får vi det, det var inte okej. Okay. Det tar bara 2 sekunder så börjar jag klaga på någonting annat. Vi blir aldrig nöjda. Men vad Gud säger, eller vad det står här, är att Herren är min del. Det är bara han som kan tillfredsställa mig. Och i samma kapitel 16 där i Psaltaren och vers 11, så står det att inför ditt ansikte mättas jag av glädje. Och i engelskan står det att i din närvaro, Guds närvaro. Hur ofta praktiserar vi Guds närvaro egentligen? 180 kilometer i timmen. Jag menar, jag kommer på mig själv liksom klockan 11 på kvällen, jag har fortfarande så här mycket kvar på min att göra-lista. Men jag hinner ju inte, Gud. Men vänta lite nu. Time out. Vänta lite nu. Hinner vi inte med att umgås med universums skapare? Jag menar, det är någonting som inte stämmer när vi säger att vi är för upptagna för att ha. Men så, jo, jag vet, jag tror på Gud liksom, jag det här, men tyvärr jag hinner inte komma till kyrkan. Jag hinner inte läsa Bibeln, jag hinner inte be, jag hinner inte umgås med andra kristna. Jag har massor av saker att göra. Och jag vet att det finns människor, många av dem finns kanske i det här rummet, många av dem lyssnar nu, som har tajta scheman. Det är inte det jag talar om. Men det finns ändå ett stort behov, livsviktigt behov, att prioritera honom och att vara i hans närvaro. Varför? Jo, därför, hur ska vi annars veta hur vi ska leva? Men jag märkte många gånger, jag tror det var Luther som sa att när jag har väldigt mycket att göra, då måste jag be extra mycket. Men det är ju precis ologiskt. Om jag tar mer tid i bön, då förlorar jag mer tid, så jag har mindre tid att göra det jag ska. Men det var exakt det han sa. Det var samma som Levi Petrus, som var pastor i Philadelphia kyrkan här för 100 år sedan. Det var faktiskt 100 år sedan, jag tror han tillträdde i början. Han sa så här att när församlingens ekonomi var dålig, ja, då var vi tvungna att ge mer till missionen. Det var hans lösning. Det var inte att dra in på det och spara, utan det var att ge mer till missionen. Därför att om vi ger till Gud, då får vi tillbaks. Det gäller pengar, det gäller tid, det gäller talanger, det gäller gåvor. Det är en princip som finns rakt igenom Bibeln. Vi kan inte förlora när vi ger Gud allt. I Romarbrevet 12, 1 och 2, det finns inget mer offer att offra. Vi behöver inte släppa med oss en lamm, vi behöver inte göra någonting sådant. Men det står att ett offer har skett. Det är fullbordat. Men så säger att ge era egna kroppar, alltså gör er själva tillgängliga. Och det är det som är så underbart. Vi lever i nya förbundets tid. Vi lever, vi blickar tillbaks på det fullbordade verket. Och allt vi behöver göra, det är att vara tillgängliga för honom. Så vi är bedrövade. Vi krälar i stoftet. Det gjorde också Israel. Men Gud lyfter oss upp ur detta. Och han säger, ni har tillgång till min närvaro. I Hebreerbrevet 4. så står det att vi kan komma till honom frimodigt, rusande, springande och bara umgås med honom. Helt fantastiskt. Men det tredje och sista som vi ville tala om, det är att vi är också behövande. Behövande. Tänk på hur mycket vi behöver honom. Jag tänker ibland liksom, man kanske är så där lite kaxig och sen går någonting åt skogen, det går snett och så säger Gud, det var inte meningen liksom, jag var ju lite kaxig där, men nu behöver jag dig. Och Gud visar inte bort oss, men det är ofta så vi är liksom, jag äger hela världen och det går bra för mig liksom. Ja, det gör det, tills man är i en olycka, tills man får cancer, tills det uppstår problem i äktenskapet, i familjen, i mitt liv, tills jag förlorar jobbet, allt det här. Och då stannar allting upp och helt plötsligt blir vi behövande. Och vi gillar inte det där, eller hur? Vi gillar inte det. Vi bor i ett samhälle som, nu läste jag, Sverige ligger inte längre i topp när det gäller så kallade bidragsgivande, alltså att man får pengar för olika saker via skattemedel. Man ligger inte i topp. Och det är så, Sverige har förlorat. Jag vet inte vilka länder som gör det, men man är fortfarande bland de högsta. Men vi lever i ett samhälle som vi tror att vi har byggt bort behovet av att vi liksom är beroende av någon. Framförallt inte Gud. Gud behövs inte. Gud är utsparkad en gång för alla. Han behövs inte alls. Vi skryter över att vi är det mest sekulariserade landet i världen enligt i vissa källor. Vilket jag inte riktigt vet om det är sant, men det kanske det är. Vad vet jag. Men det är intressant det här att vi är inte behövande. Vi behöver ingen Gud. Vi behöver inte varandra ens. Utan samhället tar hand om det här. Det finns någonting överallt. Liksom. Det finns alltid ett skyddsnät. Jag säger inte att det inte är fel. Det finns en slags godhet. Mänsklig sådan kanske många gånger inbyggt i detta. Så det är inget politiskt budskap, om det är någon nu som är rädd att det är det som jag försöker framföra. Utan vad jag försöker säga är att vi tror att vi har byggt bort vårt beroende av Gud och andra människor. Men vi är ändå så beroende. Och i första Korinthierbrevet 4 och vers 7 står det att vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då? Som om du inte hade fått det. Äger vi någonting som vi inte först har fått? Nej, allting kommer från Gud. Och i Psaltaren 37 och vers 25 så står det att jag har aldrig sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd. Och jag hörde precis en afrikansk pastor som talade, och han berättade lite sitt vittnesbörd. Och han bodde också i ett land och på en plats där många människor verkligen måste tigga för sin överlevnad. Men faktum är att han sa att jag och min familj har aldrig behövt tigga om bröd. Han sa inte att jag lever i överflöd, jag kör lyxbilar, jag ligger med en drink vid poolen varje dag. Han sa absolut inte det. Men han sa att jag aldrig behövt tigga om bröd. Det löftet var bokstavligt för honom. I ett land, i en plats, eller på en plats och i en situation där detta är ganska vanligt. Alltså det är sant. Jag har vikt mitt liv åt Gud, jag har gjort, jag har inte behövt göra det. Och det betyder inte att vi är behövande. Många människor måste kanske bokstavligen talat be för sitt dagliga bröd. Det har vi inte behövt göra i det här landet på ett par generationer. Men den dagen kanske kommer. Men en stor del av världen måste kanske be för sitt dagliga bröd. Då talar jag om fysiskt bröd att äta. Det är ett beroende. Men vi är så beroende av brödet som kommer ner från himlen. Som det står om i Johannes evangeliet, 6:e kapitlet bland annat. Jag är livets bröd. Vi är så beroende. Vi tror att vi inte är beroende. Varför tror ni att människor mår så dåligt? Varför tror ni att samhället går åt skogen? Jo, därför att man har förkastat sin Gud. Att människan inte tror att hon behöver sin skapare. Det är det mest patetiska jag någonsin har hört. Pastor Matti sa det en gång när han var här för 15 år sedan, jag glömmer aldrig, han sa liksom att av allting som förvånar mig, så förvånar det mig mest att människan kan förkasta sin egenskapare. Det är liksom helt fantastiskt. Men det är exakt det vi gör. Och vi är behövande. Men i Filipperbrevet 4:13 står det att jag kan göra allt genom honom som ger mig kraft. Allt som Gud har kallat mig att göra. Inte att göra allt som jag vill i min olydnad. Det är inte det Gud lovar att vi ska få kraft att göra. Utan att göra allt det som Gud har kallat mig till. Allt det som Gud vill att jag gör, det lovar han också att matcha med sin närvaro, med sin utrustning och så vidare. Och vi lever idag under väldigt mycket stress. Vi tycker ju på ett sätt att eftersom vi nu har kommit så långt med teknologin och vetenskapen och allting liksom, borde vi inte då kunna verkligen ta det lugnt? Men faktum är att vi stressar mer nu än någonsin. Är inte det intressant? Jag vet inte hur det hänger ihop. Därför att, jag menar, tänk för det liksom att man hade inga bilar, då fick man resa eller gå till fots eller resa med häst och vagn eller vad det nu kan ha varit. Det tog ju mycket längre tid. Och nu kan vi bara skicka information mellan, då fick man liksom gå till någon och fixa allting manuellt så här. Och jag menar, man tycker att vi skulle bara kunna sitta liksom och ta det lugnt. Men vi stressar ännu mer. Det är helt fantastiskt. Och vi har så många falska förväntningar på hur den här världen borde vara. Vi försöker att hitta mening liksom. Människor skrattar alltid åt mig, så hoho, du är religiös va, hoho, liksom, vad kul. Och sen tittar man på någon människa, ja, de helt plötsligt så lägger jag nycklarna på bordet så här. Vad är det? Lägg inte nycklarna på bordet. Det liksom, det betyder otur. Och jag sa, okej, jag tar bort nycklarna. Av respekt för dig, om du tycker så. Men berätta för mig. Vem sitter där och bestämmer att det betyder otur? Åh, du är religiös va? Tror på någon gud, någon gubbe upp i himlen som sitter där uppe och sänder blixtar i huvudet. Ja, vad tror du på? Att man inte får lägga nycklarna på bordet. Vilket stjärntecken är du född i? Du, jag är inte intresserad av stjärntecken. Menar du att du inte vet vilket stjärntecken du... Nej, jag tror på han som har skapat stjärnorna. Inte stjärnorna, de är döda materiella ting som snurrar runt där i universum. De har ingenting, liksom. De kan inte säga dig någonting. Antingen är det bara ren vidskepelse, för så börjar det. Eller så är det rent demoniskt, därför att det blir demoniskt. När jag börjar att flörta med astrologi heter det. Och tarotkort och såna här spågummor och allt vad det är. Åh, det är så oskyldigt. Det står på baksidan av året runt och hänt i veckan och bränt i veckan och allt vad det heter. Alla de här grejerna. Men när vi börjar att sätta vår tilltro till någonting annat än den levande guden, Bibelns gud, då har vi öppnat en dörr till fienden, till Satan. Och vet ni, han får komma in. Och det är därför det står i Efesierbrevet 4:27: ge inte fienden något tillfälle, topos i grekiskan. Ge honom inte ett avskilt område. Vi har ett skydd. Även ofrälsta människor blir inte demonbesatta över en natt. För då skulle vi alla vara det. Vi har ett skydd, även som ofrälsta. Och som frälsta, han kan inte komma åt oss alls. Vi är Guds barn. Vi är hans egendom. Men vårt sinne är fortfarande spelplan för de här två rikena. Mörkrets rike och ljusets rike. Och jag hade inte ens planerat att säga det, men kanske det är någon som behöver höra det. Så tänk på det, att vi är behövande. Men de här behoven, låt inte dem tillfredsställas, eller försök inte tillfredsställa dem genom någonting i den här världen, naturligt eller övernaturligt, utan låt den levande guden ta hand om dem. Och vi är nådens folk. Vi är motiverade av kärlek. Vi lever över och bortom lagen. Det betyder inte att vi är lagbrytare, men det betyder att någon har uppfyllt lagen i vårt ställe, Jesus Kristus. Och det betyder att vi därför i Guds ögon är fullkomliga redan nu i den här världen. Och i bergspredikan som avslutning så vet vi hur Jesus talade om ett liv som var omöjligt. Många människor har tittat på Jesu bergspredikan, inklusive Gandhi var inspirerad av Jesu bergspredikan. Och människor har tittat på det och sagt att åh, kan vi leva så som Jesus undervisade då? Då kommer vi ha en bättre värld. Och det är förvisso sant. Men det räcker inte med att göra det. Därför jag behöver bli född på nytt också. Och har jag inte blivit född på nytt, spelar ingen roll hur jag lever. Och låt mig säga också att om jag inte är född på nytt, så kan jag inte leva detta liv. Därför det förutsätter att jag är född på nytt. Och han talar om ett överflödande liv. Ett liv som Gud har gett oss som en gåva. Och när han får leva sitt liv i oss och genom oss, då är det här livet möjligt. Då är det möjligt att vända andra kinden till. Då är det möjligt att gå en extra mil när jag blir bedd att göra det. Då är det möjligt att ge bort mer än det som jag egentligen har själv. På vilket område den må vara. Det är möjligt, men i det naturliga är det inte möjligt. Men han säger att på grund av Guds nåd, på grund av att vi har blivit delaktiga av gudomlig natur och han bor i oss, han lånar vår mänsklighet för att manifestera sin gudomlighet, då är det här livet möjligt. Så vi har blivit berövade på allting som vi en gång hade i den ursprungliga skapelsen Adam och Eva, och men nu har vi blivit återupprättade till någonting fantastiskt, någonting större, bättre, högre än änglarna. Vi har blivit bedrövade. Vi lever i den här världen. Vi lever i konsekvenserna av våra felaktiga beslut som kanske har, men Gud har inte övergett oss. Han övergav inte Israel. Och han ger oss en glädje i hans närvaro. Men ingen annanstans finns den glädjen än i hans närvaro. Den står inte att finna i den här världen. Inte i lyxen. Inte i liksom någonting. Utan endast i hans närvaro. Där säger psalmisten att jag mättas av glädje. Och slutligen, vi är behövande. Och vi kommer att så förbli. Men vi är inte behövande i bemärkelsen. Ni vet hur människor behöver varandra. Och vi har hållhakar på varandra för att liksom, ja, du är beroende av mig och så här. Inte på det sättet. Men vi är beroende. Men Gud har behag i att möta våra behov. Låt oss inte söka tillfredsställelse någon annanstans. Det vi har fått som en gåva, det ger vi också som en gåva. I Matteus 10:8 sa Jesus det till lärjungarna när han sände ut det. Vi har fått allt, vi har fått allt. Vi går ut i den här världen. Och vad är det vi kan ge? Vi kanske inte äger en krona i den här världen, bokstavligen talat. Jag kanske inte har någonting. Jag kanske inte har mänskligt talat många minuter på dagen som jag kan ägna åt någonting. Jag har barnen, jag har jobbet, jag har studierna, jag har detaljerna och så vidare. Men i varje situation så är Gud närvarande och han kan friköpa den i något sammanhang. Och han vill att vi ska vara tillgängliga att ge av det som vi har fått. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem för våra hjärtan. Och kanske någon ser detta på internet eller YouTube eller vad det kan vara, Jesus. Så jag vill bara ge en möjlighet till dem som har hört det här budskapet att ta emot dig som sin personliga frälsare. Det är så enkelt. Det kräver att vi inser vårt totala beroende av dig och din frälsningsplan. Inser och erkänner
att vi inte i oss själva är förmögna att bli frälsta, komma till himmelen eller få evigt liv. Och ställa oss i den här beroendeställningen. Att jag behöver frälsningen som en gåva. Men när du är där, och den helige ande övertygar dig i ditt hjärta om att detta är sant. Då är det bara att öppna ditt hjärta och sucka inom dig. Jesus, här är jag. En syndare som behöver dig. Bjud honom in i ditt hjärta. Säg, Jesus, här är jag. Ta emot mig. Fräls mig. Ge mig evigt liv som en gåva. Om du säger detta i ditt hjärta och tror det i ditt hjärta, då frälser han dig. Underbart. Det är en fri gåva. Hör av dig till oss. Hör av dig till en församling som tror och undervisar Guds ord. Börja leva det kristna livet. Gå framåt med honom. Upptäck detta. Säg inte i ditt hjärta att jag har inte tid. Säg inte att det inte finns utrymme för den levande guden. För det är inte sant. Det är bara våra dumma ursäkter. Vi borde inte ha tid för någonting annat. Visst måste vi leva detta liv i den här världen. Ja visst. Men alltid med det rätta perspektivet att du är först. Och vi söker först ditt rike och din rättfärdighet. För då har du lovat att allt det andra ska tillfalla oss. Vi tackar dig för det löftet, Jesus. Även då vi har så svårt att tro på det och tillämpa det. Men med din hjälp så kan vi leva där. Vi tackar dig, Jesus, i ditt namn. Amen.